Hjärt innerligt välkomna var och en av er som sitter där ute i kanske husvagnen, tältet. Nej, det är väl ingen sånt. Det är ingen campingsäsong nu kanske.
Nej, däremot i morse när jag var ute och gick med Kefas, ja, så mötte jag en person. Ja, precis. Och då var det ungefär 2 grader ute. Och ja, då var det en person som fortfarande gick runt i kortbyxor.
Nej, men det finns ju människor. Det tycker jag inte, så att jag hade en vaktmästare när jag jobbade i Hudiksvall. En vaktmästare som året runt kortbyxor, t-shirt. Ja, det var ju en snackis. Folk pratade ju om det. Han hade ju inte det på begravning såklart. Nej. Men alltid nästan. Och vilka är det som sitter här och pratar, undrar du? Eller det vet jag inte om du gör. Du vet ju att det här är Linus Forsberg som du hörde alldeles nyss. Och jag heter Jim Lagerlöf. Det här är avsnitt nummer 9. Lillhelgsmål heter podden. 4:e säsongen är det.
Mycket kontinuitet i den här podden. Det är vi ju.
Kontinuitet, jag vet ju att jag älskar det ordet också.
Jo, jag
kontinuitet.
Vet.
Ja, okej, okay. Sen gör jag det ofta, eller?
Det har förekommit.
Ja, just det. Förra, det avsnitt som släpptes för 2 veckor sedan då, handlade ju om kontinuiteten mellan gamla och nya förbundet. Till exempel, om man bara en sån sak. Mm. Nej, men jag gillar nog det ordet, men det är inte, jag vet inte om det är typ. Är det typiskt? Jag har sagt det mycket, tycker du?
Du har sagt en del, sen är det väl ganska, åtminstone historiskt, just att det fortfarande är delvis för just romerska katolska kyrkan att betona kontinuiteten. Det var, jag nämnde ju det för några veckor sedan att jag läste, eller nu har jag läst den, examinationen, en kurs om dogmhistoria. Och där betonar ju egentligen så fort det kommer ett nytt konsilium är liksom egentligen, inte överordnade målet, det kanske fel, men så här, det är en stark argumentation att vi fortsätter den här läran, det är inga nya lärare vi kommer med, utan även om det blir en justering skulle man liksom, efterhand kunna uppfatta det som. Mm. Så menar man, men vi går i linje med vad kyrkan alltid har lärt. Vi fortsätter den här traditionen.
Ja, just det. Det är en viktig poäng för katoliker att hävda det. Ja. Mm. Men det är väl samma som när man då, när det här brottet på 1500-talet sker. Att många protestanter, lutheraner, vill hävda. Vi är de som verkligen är arvtagare. Hos oss fortsätter kontinuiteten nu snarare än den här trasigheten som finns i Rom då kanske.
Ja, men precis. Ja, men jag läste nu för någon dag sedan bara läste jag ett verk om Melanchthon.
Kommunes, eller?
Ja, jag tror det. Ja, precis. Den som han skrev 1521, han skrev ett antal upplagor. Och egentligen hela det verket handlar ju, skulle jag säga, någonstans ett försvarstal till den reformatoriska kontinuiteten.
Ja, just det.
Och mycket var sånt jag kände igen. Men jag hittade en ny grej som åtminstone jag inte hade stött på tidigare.
Oj.
Där han också menade att i Nya Testamentet så ger man inte upp omskärelsen. Men istället för en kroppslig omskärelse så omskär vi hjärtats förhud.
Ja, Paulus skriver det på ett ställe. Ja,
ja, men precis. Men jag har aldrig läst andra teologer lyfta fram det. Som just kontinuitetsargument. Sen är det säkert andra som gjort det. Men
jag tycker det kan vara en sån sak när man pratar barndop.
Mm.
Om man möter någon som inte tycker att man ska döpa barn av ett eller annat skäl. Det finns ju många skäl att tänka så. Men då tycker jag i alla fall att för där finns det en poäng att säga det här kontinuitetsargumentet. Dopet som den nya omskärelsen. Så att säga. Jo, omskärelse av hjärtat utifrån vad du sa.
Mm. Det finns massor av argument för det. Det finns de som anför argument emot det.
Ja.
Ett av de argumenten jag har fastnat starkast för. Mm. Emot liksom de som säger att det finns inget stöd i Bibeln för barndopet.
Nej, just det.
Det hör också samman lite med kontinuiteten. För lite hur vi människor reagerar. I och med att liksom, omskärelsen, det gällde barnen. Det var barn som
tidigt.
Ja. Mm. Och om man i Nya Testamentet tänkte att det nya förbundet dopet inte ska gälla barnen.
Mm. Mm.
Då borde det ha blivit en större grej. Lite som vi rapporterar inte så mycket i våra nyhetsmedier och så, om sånt som vi tar för givet. Utan vi rapporterar om det som blir nytt, det som är förändrat. Och i och med att det inte omnämns att, skulle det verkligen varit så, nu utesluter vi barnen, vilket inte gjordes innan. Då borde det ju fått väldigt mycket.
Men jag skulle också säga att det faktiskt omnämns. Även om det inte
står
explicit så omnämns det ju att man med hela sitt hus.
Jo, precis. Ja, och det håller jag med om.
Ja, just det.
Men just för de som säger att det där räknas inte. Mm. Då skulle jag säga, men det här tycker jag är ett bärande argument.
Ja, frågan är om de köper det, för att det här är liksom historia som inte finns i Bibeln. Vad har man för tilltro till den, kan man ju fundera på ibland när man möter personer som uppfattas som bibelfundamentalister, alltså som säger så här: det jag tror måste stå i princip explicit i Bibeln. Och vilket det är en utmaning, och en utmaning till alla att fundera, är det verkligen så? Tror jag bara det som står explicit eller inte? Och det tror jag inte heller att bibelfundamentalisterna gör, om jag ska vara ärlig och så. Men då blir det också de här problemen, för att om jag säger, jo men historiskt så vet vi att det var så här och så här, då kan de bara avfärda det eftersom det inte står i den bibelöversättning som de har tillgång till då. Och det där kan... Det är något som retar upp mig lite. Ja, det kanske även du har stött på den där typen av argumentation, eller?
Det har förekommit. Ja, men precis. Jag befinner mig i en ganska teologisk bredd på Johanna Lund. Det är liksom...
Den skolan där du...
Ja, men precis. Så här, i princip det vi inte har, vad jag känner till. Det är liksom så här, katoliker, ortodoxa.
Nej.
Men så här, annars är det... Högkyrkliga, svenskkyrkliga, lågkyrkliga, svenskkyrkliga, EFS, frikyrka, alla möjliga traditioner.
Stor mångfald av olika uppfattningar då, kanske?
Ja, men precis. Och det, det har jag garanterat sagt, men så här, det är supervärdefullt.
Att, nyttigt.
Ja, men verkligen att känna till det. För jag märker det med andra liksom, som studerar till präster som inte har varit där. Att de har inte den personliga erfarenheten av att fått höra hur resonerar personer som står i en annan tradition än jag själv. Och jag tycker att det är jättevärdefullt att ha med mig det.
Dels för att man slipas själv, och dels i bästa fall så lär man sig något av andra också kanske. Ibland blir det nästan som att man tycker så här: jag vill inte höra den eller den personens argument, för det är liksom lite, den där borde bli cancelled, va? Eller vi borde cancellera eller stänga bort den där, den typen av... Men jag tycker tvärtom, prata med de här som är annorlunda. Det är alltid, jag har alltid verkligen fått ut mycket av det. Och jag gillar ju eldsjälar också. Jag tycker ju att det är kul att prata med människor som brinner för någonting, oavsett vad de brinner för egentligen. Det är för att det är så härligt hur de argumenterar och brinner för det där då.
Jag vet inte, något jag hoppas att du brinner för?
Nej, i boken det var
kapitel 9 i Markus evangeliet.
Ja, vilken tur. Jag läste på här i förväg faktiskt för att kunna ge en liten resumé.
Ja.
Så då gör jag det nu. Kapitel 9 i Markus evangeliet. Det är Jesus på väg, skulle jag säga. Först förklaringsberget. Och det har du och jag pratat en del om. Jesus går upp på härlighetens berg, berget Tabor. Han går också ner. Och det är ju det som är favorittemat i många. Man måste ner från förklaringsberget. Och till exempel den här podden kommer att ha ett slut. Du som lyssnar nu, du måste ner från förklaringsberget som är den här podden. Ut i din vardag som jag vet inte vad det innebär. Kanske disken väntar på dig, eller dina barn, dina skrikande barn väntar på dig, eller vad det kan vara för någonting.
Eller jobbet, jag vet åtminstone en lyssnare som alltid lyssnar på oss på väg till sitt jobb.
På väg till jobbet, ja. På väg ner från förklaringsberget.
Ja.
Nej, jag förstår. Nej, men många gillar ju sitt jobb, till exempel jag gör ju det.
Mm.
Och många gillar sina barn, till exempel jag gör ju det. I alla fall, de går ner från förklaringsberget. Där är det ju den här situationen. Ja, men det är en demon som behöver drivas ut, och Jesus driver ut en demon, och lärjungarna har varit fundersamma: varför kunde du driva ut den och inte vi? Och han säger det här kända: den här kunde bara drivas ut med bön. Innan dess, på vägen ner för berget, så har Jesus börjat prata om att det här får ni inte berätta för någon förrän jag har uppstått. Vi har pratat om Messias-hemligheten nyligen, så det behöver vi inte prata om, men det kan vara intressant att fundera på att han, att de inte förstår vad han menar med att han ska uppstå från de döda. De är inte med på tåget där riktigt. Jesus pratar vidare om sitt lidande i kapitel 9. Han beskriver att han kommer att lida mycket. På vägen också så diskuterar lärjungarna: vem är det som är störst? Och det här skrivs mer om i andra evangelier. Det här är ganska kortfattat, som vi har pratat om tidigare. Markus är kortfattad och han skriver enkelt. Men Jesus då inför lärjungarna tar fram ett barn och säger: vi måste bli den som är som ett barn är störst i himmelriket. Sen så finns det en person som lärjungarna får höra om som har drivit ut onda andar och gjort underverk i Jesu namn, men som inte tillhör gruppen. de funderar på om de ska hindra honom eller inte. Och Jesus säger då, nej, hindra honom inte, för att ingen kan häda samtidigt som han gör någonting gott i mitt namn. Och sådär va. Och sen så pratar Jesus om att nej, men han varnar lite grann. Det är liksom, fortsätter på det här temat med att han är på väg till lidandet. Och att den som tillhör Kristus, om någon utanför gruppen betjänar någon av dem som tillhör Kristus, då ska den inte komma undan sin lön, eller den ska bli belönad för det. Och sen pratar han, men den som gör någonting ont mot dessa mina minsta, och det är det här kända då, den personen vore det bättre för om han hade kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Det vill säga, rör inte mitt gäng, säger Jesus. Passa dig. Och sen kommer det här jättekända och lite jobbiga då. Om din hand förleder dig, hugg av den. Om ditt öga förleder dig, ryck ut det. Alltså Jesus är väldigt målande i sin beskrivning av hur han tycker att lärjungaskap ska vara. Tänker jag på. Och för mig blev det som blev temat lite grann när jag läste kapitel 9. Alltså att följa efter Jesus, det är verkligen en berg- och dalbana. Och det är ganska radikalt. Om jag säger ordet efterföljelse, vad liksom associerar du det till? Om du bara...
Ett uppriktigt försök att göra det Jesus vill att vi ska göra. Det behöver inte betyda att man blir Guds allra bästa barn.
Nej.
Det behöver inte betyda att man utifrån andras perspektiv har tolkat allting rätt.
Nej.
Men att man med sitt hjärta vill. Man vill försöka. Just det här är ärligt menat.
Det finns ju en mystiker som heter Mäster Eckhart från medeltiden. Han skrev det att intentionen, apropå det du sa nu då, intentionen är det mest centrala av allt. Vad du vill. För om du vill hjälpa andra, men till exempel murar av sten begränsar dig, då ska ändå Gud se till din vilja. Du kan inte räcka ut din hand och mätta den hungrige. Men om du vill det av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, då ska Gud se till det. Så det är väldigt bra det här att just det, att vilja försöka.
Just det där med intentionen är väl ändå något som... Jag snubblade över en artikel, han bara skumläser den lite, jag ska uppläsa den. Nu tappar jag vad han heter, men det är en romersk-katolsk teolog som under pandemin skrev om nattvarden i romersk-katolska kyrkan och menade, så här, tolk med det, när jag säger inte nattproblem, så här, att det inte var en större problem att man inte kunde ta emot nattvarden så länge man fortfarande ville ta emot den, för då hade man någonstans ändå andligt fått ta emot den.
Det som kallas för andlig kommunion ibland, va? Intressant. Ja,
så det verkar ändå,
det var en intressant tanke. Jag har inte tänkt det. Jag måste nog få bearbeta, hör och häpna, bearbeta en tanke i lugn och ro. Men just ordet efterföljelse då. För mig blir det någonting väldigt, något fysiskt tycker jag, att följa efter. Och, eller så, i min vigselring så står det följ mig. För att det kanske jag har sagt i den här podden, i alla fall sagt det till dig tror jag. När Klara och jag bestämde oss för att gifta oss så var det någon som kom fram till mig och liksom gav mig en kram och sa att gifta sig, det är verkligen att följa Jesus. Och så hade inte jag tänkt tidigare. Så för mig blev det väldigt starkt att äktenskapet kan, det är liksom helighetens väg. Och därför så står det i våra vigselringar, eller våra förlovningsringar står det då, följ mig. Om du fokuserar på intentionen eller liksom att jag försöker, så fokuserar jag nog snarare på liksom, det finns en väg att gå. Jag ser framför mig att det finns en väg att gå. Det är det.
Finns det en väg?
Jaha, nej, ja, precis. Vet du, jag pratade med någon bara för 2-3 dagar sedan här som sa så här att han hade hört en predikan. Det var inte i Svenska kyrkan, ej heller i katolska kyrkan. Han hade hört en predikan som var så här. Du kommer till himlen, Jesus tittar argt på dig och säger, jaha, du har jobbat som hjärnkirurg. Helt fel. Jag hade tänkt att du skulle bli lokförare. Och till lokföraren säger han, du jobbade som lokförare. Helt fel. Du skulle bli ett hjärnkirurg. Och det här var ju seriöst. Liksom. Det skapar ju en ångest hos massa ungdomar som lyssnar på det här och känner så här, finns det bara en enda väg för mig? Så det är inte, nej, det var inte det jag menade. Men det var bra att du frågade så att jag fick chans att... Nej, men jag menar snarare så här, min poäng var, det finns en väg att gå. Kanske inte då i singular, så det finns väg att gå, så att säga. Det är liksom, i min andliga, det är ingenting jag sitter och bara tänker på, eller jag är inte passiv, eller jag kan inte utöva min tro bara liksom tillbakalutad, utan jag måste beträda vägen. Så tänker jag väldigt mycket om det här med att Jungfru Maria säger ja. Det är liksom det, att ta steget ut rakt i tomma intet. Man vet, jag har ingen aning hur kommer det bli att bli mamma till Gud, men nu tar jag ändå steget ut, ett steg i tro. Och det där tänker jag om efterföljelse, att våga ta ett steg. Eller att våga resa sig när man har fallit. Alltså det kopplar jag ihop väldigt mycket. Inte semantiskt kanske, men det är det liksom jag associerar till. Men intention som du tog upp också, det tycker jag, om man tar båda de här sakerna då, både intentionen, jag vill gå, och att det finns en väg att gå. Alltså då blir det ju kanonbra.
Ja, men precis.
Ja, just det.
Ja, men precis. Ja, det finns så mycket man skulle kunna diskutera efterföljelse. Just det, apropå, jag fastnade lite för det du var inne på med det här. Att, så här, när du pratade om ditt äktenskapet också. Liksom, känna att man liksom, gör någonting att det känns.
Ja.
Ja, men jag formulerar frågan så här. Jag kanske vet vad du kommer svara, men jag testar frågan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Om man aldrig gör någonting som riktigt så här känns liksom i kroppen, nu ska man säga att ja, men allting känns om jag sitter och
jag förstår
vid datorn och bläddrar, men vi säger så här. Tänker du att det är en tillräcklig efterföljelse om man aldrig går till kyrkorummet, inte tar mässan, men man sitter kanske hemma varje kväll så här, en timme innan man somnar, så gör man ett gediget bibelstudium på egen hand, men sen så samtalar man aldrig med andra kristna, man går aldrig iväg i den kristna praktiken. Lever man i efterföljelse?
Jag tror att det har med kallelse att göra.
Mm.
Vissa människor är ju kallade till ett liksom liv som eremit. Några få.
Mm.
Några få är ju kallade till någon typ av ensamhet. Be för andra. Fördjupa sig i skriften.
Mm.
Om det är det Gud vill. Om man har sökt och funnit att jag uppfattar att det är det här Gud vill. Och prövat det.
Mm.
Ja. Men jag vet inte. Jag undrar. Ibland pratar man om vad är det kristna livet, och då kanske man menar, okej, du går i kyrkan, du ber, du läser Bibeln. Där har du det.
Mm.
Ja, men det kristna livet, för mig blir det just det här, apropå efterföljelse, action.
Mm.
Som jag brukar säga i många sammanhang, little less conversation, little more action. Så det är Elvis-låten.
En biskop Johan Dahlman i Strängnäs, han har ju sitt mantra, be, bry dig, fira gudstjänst.
Ja, det är bra.
Som han sammanfattar.
Ett mantra är det som jag brukar upprepa.
Ja, precis. Det har jag hört flera gånger.
Ja,
be, bry dig, fira gudstjänst.
Yes. Ja,
då tycker han att då har du en ganska god kristen praktik.
Yes. Ja, och för mig är det så här, man lägger tyngdpunkten olika. Jag tror ju att om människor utanför kyrkan förknippade kristen tro mer med allt det goda välgörenhetsarbete som kristna runt om på hela jordklotet och i Sverige gör, då tror jag att människor hade engagerat sig själva med. Alltså fler ateister hade gått i kyrkan om de hade förknippat kristen tro med allt vårt välgörenhetsarbete. Men tyvärr, på något sätt i Sverige, så är det som att man tror att kristen tro, det är just det här. Läs Bibeln, be, fira gudstjänst. Man glömmer bort det här, bry dig, som Johan Dahlman säger då. Men det är ju jättecentralt. Ja, ibland kanske man då säger, ja men de kristna, deras moral handlar om att app, du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det, du får inte göra det.
Nej, men jag hade någon kompis som sa så här, att vara kristen är ju att vilja leva ett tråkigt liv.
Och säga nej till allt. Ja, absolut. Det tror jag många tänker faktiskt. Och till viss del kan det ju vara vårt eget fel att någon tycker så. Att vi har varit lite tråkiga kanske någon gång. Att man har mött en väldigt hård attityd, eller en tråkig attityd, eller en nej-sägande attityd. Eller liksom nej till njutning, nej till att ha roligt. Vad ska man säga om det? Det är inte därför du och jag är kristna, tror jag inte. För att vi gillar att ha tråkigt.
Nej, men precis.
Eller jag vet inte hur det är.
Nej, men precis. Nej, men det där är också svårt, för att det är ju också olika traditioner.
Ja.
Säger ju nej delvis till olika saker. En del skulle jag säga att jag har gemensamt.
Man säger nej till olika saker. Ja, verkligen.
Ja, men precis. Och oftast blir det, känns ju som att de som säger nej till mest är de som har definierat. Liksom. Eller så här, det är den bilden som präglats, liksom, sekulära bilden.
Men är det inte att säga ja? Alltså, ska det inte vara, jag älskar det där när folk vill prata om nej till det ena och det andra. Säg ja till någonting annat då istället. Säg ja till motsatsen, det är nästan alltid bättre. Vad är det du gillar? Vad är det du, för efterföljelse, det handlar om, ofta tänker jag, det handlar om att gå framåt. Jag tror inte att man går baklänges. Jag tror inte man ska liksom, och heller kanske öppenhet och gå framåt. Gå framåt glad och stolt och vet liksom att längs vägen. Det finns utmaningar, nedförsbackar, uppförsbackar. Ta steget, ta ett steg.
Ja, men apropå just efterföljelse.
Ja.
I det ingår ju just att man går liksom efter, man följer efter någon. Mm. Och det, som du säger just att men det finns utmaningar på vägen.
Ja.
Samtidigt ligger det ju då efterföljelsen att om någon annan har gått den här vägen förut, då vet att de här utmaningarna går att komma över.
Det är en upptrampad stig.
Ja.
Nej, men verkligen.
Det är, det. Så här, det är inte en omöjlig stig. Så här. Det har inte tagit stopp, utan någon annan kan det här. Någon har, så att säga, det här är görbar materia att hantera.
Just det. Jag tycker dagens tips då, eller veckans, eller det här avsnittets tips, det ska vara ett tips som jag tycker är väldigt bra, som kommer från amerikansk nunna. Clarissa är hon väl. Och hon har sagt så här: om du inte vet vad Gud vill att du ska göra, tänk så här. Tänk ut det mest kärleksfulla att göra just nu. Utifrån vart du är någonstans i livet just nu. Vad är det mest kärleksfulla man kan göra just nu? Det är Guds vilja. Så tipset då, gör det.
Mm. Ja.
Du som lyssnar har lyssnat på Lillhelgsmål. Avsnitt 9. Säsong 4. Du har hört Linus Forsberg och Jim Lagerlöf från ett kök i Uppsala. Och gör det en gång till nästa vecka. Hej då!
Hej då!